Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avsnittet sponsras av Bugaboo. Deras vagnar har designats för att göra ditt liv som förälder enklare. Allt från supersmidiga vagnen Ant som inte blir större än ett handbagage till Donkey som enkelt växer till en dubbelvagn när det går från ett barn till två. Läs mer på bugaboo.com. Det här avsnittet sponsras också av SF Kids, en streamingtjänst helt för barn. Det är fritt från reklam och du kan lägga böcker, filmer och serier i offline-läge. Med koden RULLAVAGN19 får du SF Kids kostnadsfritt i två månader när du signar upp på sfkids.com. Och där rullar vi igång ett sprillans nytt avsnitt av RULLAVAGN-podden. Idag pratar vi om sömn, närmare bestämt hur man skapar en bra nattningsrutin. Vi hinner också djupdyka i konkreta råd kring hur man får barn att somna gott på kvällen. Med mig, Evelina Åkerberg, har jag Hanna Fischer, legitimerad psykolog och psykoterapeut inom KBT på Moment Psykologi här i Stockholm. Hej Hanna!
Hej!
Välkommen hit!
Hej, tackar, tackar!
Ja, det är första gången här i Rullavagn-podden.
Ja, jättekul!
Ja,
verkligen.
Superroligt tycker vi också. Och idag ska vi prata om både nattningsrutiner och lite mer konkret hur nattningen kan gå till. Och jag tänkte bara säga till dig som lyssnar idag att idag har vi inte fokus på de nyfödda bebisarna utan de som hunnit få lite mer tydliga sömnmönster och sovrutiner. Jag tänker att vi börjar med vad som generellt är viktigt för att ge bebisar så bra förutsättningar som möjligt för bra sömn.
Ja, alltså generellt då på generellt, så tänker jag att såklart mättnad. Man ska ju vara mätt.
Just det.
Man ska ju vara torr. Man ska byta blöja. Det är väl bra att man inte är för varm. Sen har vi de här vanliga sömnhygieniska råden som även är för vuxna med sömnsvårigheter. Tänker jag. Det ska vara svalt i rummet, det ska vara mörkt i rummet. Sen så tänker jag mer specifikt, så kan man ju för varje barn göra någon liten... Det gör man också med vuxna som har sömnproblem, äldre barn, att man gör någon slags sömndagbok och liksom registrerar lite hur påverkas barnets sömn av till exempel aktiviteter, stimulans under dagen, tider för måltider, tupplurar, allt sånt här för att se om man kan få några ledtrådar. För ibland så gör man ju oavsiktligt saker som försämrar barns sömn.
Så. Just det. Hur länge skulle du rekommendera att man gör en sån? Eller hur går det till när man gör en sån här dagbok?
Jag tycker att man ska göra det under minst en vecka i alla fall. En eller två veckor. Följa liksom sömnmönstret. Så. Jag ska också säga generellt sett så vi glömmer det här med skärm. Alltså, även om
just
det är tv eller titta på skärm, så det är ju inte en höjdare heller för att varva ner. Så, utan det är ju en aktiverande aktivitet.
Precis. Vad skulle du, har du någon så här bra tidsrekommendation innan man ska gå, alltså som barn då, gå och lägga sig? Hur lång tid innan borde man ha helt skärmförbud?
Och nu blir det ju så att det är alltid svårt att uttala sig generellt eftersom det ser olika. Vissa barn har ju mycket mer känslor och har mycket svårare att reglera allting. Och vissa barn kanske klarar en halvtimme innan, men en timme innan låter väl ändå bra.
En timme innan, ja.
Nej, men jag tänker också på det där med lagom stimulans generellt. Alltså, vi har ett ganska uppskruvat tempo i vår tid.
I samhället.
Ja, i samhället överhuvudtaget. Så att, att man också när man gör den här sömnregistreringen, man tittar hur sömnmönstret ser ut, om det finns samband mellan alldeles för mycket aktivitet på dagen.
Just det, att man har gått kanske på öppna förskolan och sen så har man varit på babysim och hunnit fika med en kompis.
Ja, men precis. Vissa barn, de tycker det är det bästa som finns och andra mår inte så bra av det.
Nej. Så. Det tyckte jag själv, bara mellan mina två barn är det superstor skillnad i, liksom, som jag märkte att den ena blev liksom väldigt påverkad av vad vi gjorde på dagen. Och för den andra verkade hon är cool.
Inte alls,
liksom.
Nej, precis. Sen är det ju såklart, det är ju svårt nu när det börjar mörkna, men att vara ute i friska luften och få lite sol.
Precis.
Eller ljus i alla fall. Eftersom det sätter igång kroppens eget melatonin. Produktion.
Just det. Så. Jag känner lite grann, många som är av sig till oss är lite så här att det verkar finnas någon typ av magiskt knep. Någonting som man bara inte har liksom läst eller hört om sömn. Och bara man får till det där så kommer ens barn att sova perfekt. Är det så med barns sömn?
Va? Ja, det föds väl ur en desperation.
Ja, det är jag lite vet, så tror jag.
Jag vet att jag har haft föräldrar som har, det var till och med någon som hade någon så här diabetesprojektor med lugnande, hade ju liksom spelat in speciella filmer. Ja, så de spelade upp för bebisen på kvällen. Så, ja, vi drivs till att göra mycket för att få sova, så är det absolut. Nej, alltså jag skulle säga att det är ganska stressigt. Det finns inte något magiskt knep.
Nej.
Så, utan jag tänker att det är ganska stressigt av alla de här tipsen, eftersom det är inte så mycket som funkar över tid, för bebisar utvecklas så himla snabbt. Mm. Eller barn, små barn. Så att det som funkade för några veckor sedan kanske inte funkar nästa vecka. För då är de inne i något nytt utvecklingssprång som de ska ta. Så man kan vara hur duktig som helst med metod. Men faktum kvarstår att små bebisars sömncykler är typ hälften av våra egna. Så om vi... Det kanske inte alla vet heller, att vi har ju sömncykler, alltså både vuxna och barn.
Just det. Berätta gärna lite om det.
Ja, men jag kan berätta lite om det. Vuxna, då brukar man säga att det är ungefär 90 minuter som en sömncykel är. Då går man igenom ett antal faser. Och efter 90 minuter, då är man liksom då vaknar man mycket lättare när man är uppe i den här lättare sömnen. Och när man är på djupsömn, då sover man väldigt, väldigt djupt. Då är det inte så lätt att väcka en. Och för små barn så ligger det alltså, kanske mellan... Ja, runt 45 är ganska vanligt. Så att när barn precis är uppe i sin mest lättväckta period, då är ju vi samtidigt i vår mest djupa sömnperiod.
Just det.
Om vi somnar samtidigt.
Det förklarar ett och annat.
Det förklarar ett och annat varför det är så himla jobbigt.
Verkligen.
Så alltså att sova hela natten är inte naturligt för barn heller och inte för vuxna. Det är bara att när vi vaknar så där kort, då kanske vi inte ens märker att vi vaknar. Så det kan man ju räkna ut, 45 minuter åt gången. Och sen kanske bebisar eller små barn somnar av sig själva, då märker vi det inte.
Men,
och det här är ju gjort, alltså naturen har skapat oss så här. För att om vi, tänk, vi sitter på savannen, vi sitter runt en lägereld. Och sen alla går ner i djupsömn hela tiden. Det är ingen som håller koll på elden eller de här farliga djuren som kommer. Utan någon måste ju vara nära lättsömn hela tiden så att någon kan signalera att det är fara. Och jag har till och med hört att vår bröstmjölk också är den är inte så mättande, så att det nästan, den är också meningen att det inte ska vara så mättande så att man ska vakna lite oftare.
Ja, så att man inte hamnar liksom i matkoma.
Nej, och typ. Inte märker om vi blir överfallna av något farligt.
Utan, just det.
Så att lite sådär att tänka att ett barn ska sova hela natten. Många säger att nej, men mitt barn sover så himla, himla dåligt. Nej, om man känner till de här sömnmönstren så kanske man... det blir ju som att kämpa mot naturen, slåss liksom mot det som vi är skapta för.
Precis.
Och små barn, jag menar, de är ju så otroligt beroende av oss. Mm. Att de behöver ju kolla till att de överlever ju inte utan oss. Alltså, om man tänker tillbaka tiden.
Är det lite det som många barn gör där, den här lättare sömnen? Bara kollar att man är där och
kolla läget.
Vaktar lägerelden fortfarande.
Exakt. Och framförallt, jag vet inte om vi kommer in på det senare, men många sådana här metoder går ut på att det ska vara likadant när man somnar som när man vaknar. Och det har ju med detta att göra också. Att, för evolutionen har gjort så att vi ska reagera på förändringar. Så om det är, okej, jag hade nappen i munnen när jag somnade, men nu är den borta. Då vaknar man ju till för att bara kolla, är allting som det är? Och ser man då sin anknytningsperson som liksom kan lugna en och så, då är det ju, då känns det mycket bättre. Då kanske man kan somna om igen. Men som sagt, att vi är programmerade att vara så här, det är ju både jobbigt och kanske tröstande att veta.
Om vi zoomar in lite på det här med nattningsrutiner, funderar ju väldigt många på. Ska vi börja med, varför är nattningsrutiner så viktiga? Eller är de viktiga? Det kanske de inte ens är.
Jo, det är de. Alltså, de signalerar ju att dagen är slut. Man även faktiskt för äldre barn och till och med vuxna som har sömnproblem brukar man säga att det är bra att ha en rutin. Mm. Alltså, du betingar dig, liksom kopplar den här rutinen till att kroppen känner att nu är det dags att slappna av.
Ja. Just det.
Och för barn som lever i något tidsmässigt vakuum, de kan ju inte kolla på klockan riktigt och veta vad som, vad som händer. Utan det är då vet de så här, just det, när det här händer, då brukar det kännas bra och jag brukar också vakna upptryckt efter det här. Alltså det blir på något sätt, det är därför rutiner, det är deras sätt att strukturera upp dagen.
Just det.
Och känna sig trygga.
Mm. Ja, men lite mer konkret, en helt vanlig kväll. Hur kan en sån här rutin se ut? Jag vet ju att det finns föräldrar som gör de här enormt komplexa och andra som inte gör så himla mycket.
Nej.
Vad skulle du liksom rekommendera? Inte kanske bara att man gör, men vad är bra att tänka på?
Ja, alltså jag tänker att det ska vara något som är konstant. Alltså nästan så här ritualistiskt, du vet. Liksom.
Just det.
Och gärna alltså med avslappnade inslag, att man gör samma sak. Alltså barn tycker ju ofta om att läsa samma saga.
Mm.
Så att då kan man ju gärna göra det, tänker jag. Bygga på sånt som barnet tycker om, men som är lugnande. Ja, mina barn har ju varit lite olika där. Ett barn... Ja, när jag försökte bada henne så har det bara blivit mycket mer stoj och liksom aktivitet. Aha. Så det har inte varit lämpligt för henne. Medan som mitt andra barn, det har varit perfekt avslappnande aktivitet. Så det är ju då individuellt.
Mm.
Men vad kan man tänka sig? Liksom, ta på blöja, det börjar väl där kanske. Sätta på pyjamas, man kan ge någon försiktig massage. Många barn är kanske lite äldre, de gillar ju den här. Man kan göra den här pizzan, man kan baka pizza på ryggen. Du vet, när man, jo, men den är jättegullig faktiskt. Du vet, man bakar ut degen och så häller man på tomatsåsen. Och sen kom, nu visar jag med fingrarna här så att det är kanske svårt för lyssnarna att förstå vad jag menar.
Det ser väldigt mysigt ut. Ja.
Ja.
Ja, men precis. Att hitta lite sådana och där lite typ beröring är ganska bra för att det är lugnande. Och
absolut, precis.
Bra.
Så, och sen tänker jag att man kan vara en god förebild själv. Mm. Så att man inte går från 100% aktivitet till noll. Utan att man också visar att ja, men det ska vara förknippat med mys. Mm. Ju, att få gå och lägga sig. Och därför så blir det också så här, om man följer väldigt mycket metoder som inte riktigt passar en själv. Så tänker jag att det kan bli skevt.
Precis.
Så där, för... Alltså jag tänker, ja, för vissa, där är ju det enda som liksom, de tycker funkar, att man kör någon metod. Men för andra som håller på med, ja, vi kommer väl in på det senare, såna här kanske mer 5 minuters liknande metoder och känner att de bara, det går helt emot min föräldrainstinkt där jag håller på med. Jag mår jättedåligt, jag nästan gråter själv när jag ska lägga barnet. Barn är ju jättekänsliga för att plocka upp sådana signaler.
Verkligen, superkänsliga.
Och vad ska de då få signal kring det här med läggning?
Mm.
Det verkar vara någonting som är farligt. Min anknytningsperson här signalerar att det här är inte tryggt, det här är inte bra. Liksom. Så jag tänker att det är ju svårt kanske att göra för en själv när man känner att man har massor annat att göra. Men att man ligger bredvid, man liksom ändå försöker njuta av och dofta och ligga nära. Och liksom, istället för den här frustrationen av att liksom, jag måste bara vidare. Går det, liksom, så är ju barn fantastiskt verktyg för mindfulness eller medveten närvaro.
Precis.
Men det är ju lättare sagt än gjort.
Jag passar på varje kväll, tar jag en liten powernap medan jag ligger. Ja. Det är jättebra. Så jag är ganska pigg resten av kvällen.
Ja.
Det gäller ju inte sova för länge bara.
Det funkar ju för vissa, för andra så kan de inte somna sen. Så vi vuxna är ju som barn också. Vi är så himla olika. Alltså, det är ju det som gör det svårt att säga generellt.
Precis. När det gäller barn och liksom nattningen, ska man gå efter klockan som förälder? Att så här, varje dag klockan 19, eller 18.30 kanske, börjar vi med nattningsrutinen klockan 19 i sängen? Eller ska man kika efter de här trötthetssignalerna som jag tycker man läser ganska mycket om, att så här, då gäller det att hoppa på sömntåget och liksom, så här, vad tycker du?
Dels det här med sömntåget. Det finns inte någon forskning som visar att det finns riktigt sömntåg.
Så. Tåget har gått.
Ja, men precis. Nej, men, det är klart att jag rekommenderar att man letar efter trötthetssignaler.
Mm.
Vadå, att barn börjar gäspa, att man blir lite glansig på ögonen och sådär. Samtidigt så vill man ju att barn ska skolas in i någon bra rytm som passar för hela familjen.
Mm.
Så jag tänkte bara på en... Jo, svaret är egentligen, koll efter trötthetssignaler främst. Mm. Men sen får man ju återigen anpassa då, om man märker att barnet inte somnar. Man försöker lägga det 7:00, men det somnar inte förrän 9:00. Skulle jag egentligen hellre rekommendera att man kanske provar, om de sover på dagen, att man börjar lägga dem 9:00 och sen liksom successivt backar en kvart per natt istället. För de där 2 timmarna, det är svårt kampen. För en förälder att ligga snusa så där medvetet närvarande som just sa. Det funkar så.
Nej, men det går ju inte.
Nej.
Nej, då är man inte så himla mindful i ögonblicket. Nej.
Exakt, så att... Men sen så tänker jag på en annan sak. Det är ju bra att komma in i någorlunda bra rutiner. Men det är också, tycker jag, många föräldrar som säger så här, men, och så vill man ju sova ut lite på helgen. Och det, kanske inte riktigt det är att barnen går med på det.
Fattar inte grejen liksom. Nej.
Om man,
de typ är tonåringar.
Nej, precis. Då. Nej, men så är det egentligen så här, om man ska få in dem i... Det är ju bra för kroppen att ha någon slags regelbundenhet ändå. Mm. Så leta efter trötthetssignaler, men sikta mot att ha ungefär samma tid, alltså oavsett vardag och helg.
Just det.
Det är det tråkiga svaret. Mm. Barn är ju morgonpigga generellt. Mm. Så att...
Precis. Hur lång tid innan själva nattningen då skulle du rekommendera att man börjar med den här? Hur lång ska liksom en rutin vara?
Ja, som sagt, det är också individuellt ju. Men det behöver inte ta så lång tid. Vissa barn, alltså grejen är det att vissa barn somnar ju utan någon större rutin också. Mm. Och kan somna lite på vilka ställen som helst. Och andra är jättevana, vaneberoende.
Så just det.
Nu bara hugger jag till med något. Men från en kvart till en timme, inte vet jag. Det,
lite där, utifrån hur lätt eller svårt de har att komma ner i varv.
Ja.
Liksom.
Mm. Och jag tror jag kommer säga det många gånger i podden. Du känner ditt barn bäst själv. Mm. Försök att läsa signaler och mer idén än lyssna på mig då.
Ja. Okej.
Kanske jag förstör idén med den här podden.
Lite kanske, men okej då. Men nu tänker vi då, den här fiktiva bebisen då har fått sin nattning, rutin här.
Ja.
Och då är det dags somna i någon typ av säng.
Precis.
Och här finns det ju så otroligt mycket frågor. Så jag tänker vi delar upp det lite här efter område.
Mm.
Jag börjar med det här med mat. Vid läggningen och under natten. För det är ju jättevanligt att mindre bebisar i alla fall och ganska långt upp i åldrarna får en flaska med någonting eller man ammar vid själva nattningen.
Mm.
Är det något man ska tänka på kring det? Tycker du? Eller är det bara köra på? Eller hur ska man tänka?
Ja, men så här, om det funkar för föräldern och barnet att bara köra på, kör på då.
Mm.
Det är väl mer om man tycker att det är jättejobbigt att vakna upp på natten och att någon ligger och snuttar på en. Mm. Då kanske det börjar bli ett problem. Och då tänker jag så här, barnet ska ju vara mätt. Men om man har problem med att hantera de uppvaknandena, då är det ju bättre att inte mata till sömns. För som vi pratade om tidigare, så är det här evolutionistiska. Jag somnade med ett bröst i munnen och nu vaknar jag utan det. Någon har ätit upp min mamma. Jag måste vakna och kolla tilläget. Så att av den anledningen tänker jag, då är det väl kanske bättre att man lite avbryter precis innan barnet somnar.
Just det, att barnet ska inte somna med maten i munnen.
Nej.
Liksom, utan bli dåsig typ.
Precis.
Sen somna. Ja.
Ja, och det här lilla greppet liksom, stoppa in fingret.
Just det.
Och så hör man när de släpper taget på något sätt. Men det är ju bara om man tycker att det där är jobbigt. Annars är det ju inget farligt med att ligga och amma på. För många, inklusive jag själv, alltså, man får ju själv oxytocin, det här må bra-hormonet när man ammar.
Och
man det är ju lite som en sömntablett för en själv kan jag tycka. Så att, funkar det så funkar det.
Just det.
Mm.
Just det här med maten under natten då. Jag tänker på de här nu som inte egentligen
behöver äta på natten. Utan man har kommit upp i den åldern att man faktiskt skulle kunna klara sig en hel natt.
Mm.
Och det blir väldigt upphackad sömn. Mm. Har du några bra råd för hur man ska tänka när man, om man vill sluta med mat på natten?
Ja, precis. Då är det utifrån förälderns behov där. Ja. Helt enkelt för att det blir upphackat. För man brukar säga om man går upp i vikt och mår bra, så jag menar vid 6 månader, då är det ju helt okej att minska på nattamningen generellt. Och det är väl, alltså barn som behöver närhet eller mat ska ju få uppmärksamhet på natten. Men är det verkligen det, eller är det någonting annat de är ute efter? För vi ska inte vara några lekpersoner eller sådär. Alltså att på natten... ändå att vi försöker minimera. Det är, så vi är fortfarande de här viktiga anknytningspersonerna som ger den tryggheten när det väl behövs. Men, så då tänker jag, ja, den som, om det är amning eller om det är flaska, det, ja, vi kan väl säga, det är väl bra. Alltså, ibland kan det vara ett första steg att sova med t-shirt till exempel, att det inte är så lättillgängligt. Man kanske behöver dela upp nätterna så att den personen som, om det nu är någon som ammar, inte är där och helt enkelt. Om man nu känner att barnet växer och mår bra och så vidare. Men där ska man ju ha, det är alltid det här med när man ska göra en sån där satsning, att man ska fundera på tajmingen.
Just det.
Att man orkar. För vi psykologer pratar ju om, alltså det finns ju olika sätt att förstärka beteenden. Sådär. Och ett som har visat sig, alltså ett sätt att lära sig beteenden där beteenden verkligen sitter väldigt hårt sen, det är det man kallar för intermittent förstärkning, alltså när man får det man vill fast bara ibland så. Förstår du vad jag menar?
Nej, men fördjupa lite.
Men när jag jobbar till exempel med föräldrar där barn trotsar väldigt mycket till exempel, så pratar man ofta om att man måste välja konflikter. För att om man väljer alla konflikter så kommer man inte orka vara konsekvent. Och då kommer man ju ge efter kanske var femte gång, eller ge efter när man inte orkar eller inte har sovit och så vidare. Och då lär sig ju barnet att just det, om jag håller på ett par gånger till, då får ju jag vad jag vill. Och ja, men det är som en enarmad bandit. Eller hur? Man stoppar i pengar, det är ju väldigt sällan
någon
man faktiskt får.
Någon gång
vinner man. Precis. Och det är likadant med egentligen att fiska. Det är också intermittent förstärkt. Eller, så om det är så att man har bestämt sig för att man vill sluta då ge mat, men om man då istället för att man blir frustrerad på natten.
Framåt 4:30 där liksom. När man är riktigt, riktigt trött. Då ger man upp.
Då lär sig ju barnet att men det är bara att jag fortsätter. För det kommer ju snart.
Till slut.
Så det är det jag menar med timing. Då måste man veta att är det här värt det? Vill vi verkligen satsa på det här just nu? Och det är också i förhållande till barnet. Vad är barnet i för utvecklingsfas? Och vad har barnet för temperament? Det kanske faktiskt kostar mer än vad det smakar också i slutändan. Så att, man får liksom väga in alla de delarna innan man bestämmer sig.
Just det. Vi kommer in lite också på det här som många har mycket åsikter och tankar kring. Var bebisen ska sova. Det känns ju kanske som en icke-fråga egentligen, bara de sover. Men väldigt många som hör av sig till oss är ju väldigt fokuserade på att det är viktigt för bebisen att sova i egen säng, kanske till och med i eget rum och så vidare. Är det viktigt för bebisens utveckling att lära sig att sova i egen säng tidigt?
Nej, alltså jag skulle säga de första månaderna är ju anknytningshänseende. Då är det ju viktigt att de får sova nära, snarare. Alltså, eftersom det vi pratade om tidigare, att de behöver kolla att vi finns. De trygga personerna finns där. Och då säger ju Socialstyrelsen att nej, barn under 3 år ska liksom säkra sova.
Tre månader.
Precis, ska sova i egen säng för att man inte ska råka rulla över eller... Och så vet den här diskussionen om babynest eller vad som är säkert. Min erfarenhet är att man rullar inte på barn om man inte tar sömnmedicin eller druckit jättemycket alkohol och sådär. Men om man är osäker, det finns ju såna här sängar man kan ställa bredvid.
Precis,
som en liten balkong.
Bedside crib. men verkligen.
Nej, för barnet är det inte alls viktigt. Snarare är det viktigt att man har någon nära sig de här första månaderna. Sen kanske från... alltså halvåret, då är det kanske inte lika farligt det är inte lika viktigt ur anknytningsperspektivet att man behöver sova samma säng. Men det är fortfarande, alltså då kan ett barn sova i sin egen säng förutsatt att föräldrarna hör och kommer när det skriker. Så.
Just det.
Mm. Och då återigen, då är det ju skriker för att behöver så, behöver någon
kontakt.
Hjälp.
Ja,
kontakt, precis. Självständigheten kommer, den kommer komma. Alltså det finns ju inga barn, stora barn som ligger kvar i sängen oftast. Så att den behöver man inte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Forcera fram heller.
Nej.
Men när det gäller anknytning så vill jag bara säga att det är inte att man ska bli bemött perfekt i varje läge. Det klarar ingen av. Det räcker att vara good enough. Liksom. Mm. Tillräckligt närvarande. Tillräckligt bra.
Just det.
Så det är ingen fara.
Oftast. Skönt. Ja. Skönt att höra.
Mm. Mm.
Rulla vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu.
Ja, men just det här, alltså vår yngsta dotter nu, hon är 1,5 år. Och hon sover mellan oss. Mm. Och jag känner mig superbekväm med det. Och hon sover jättebra där och det är väldigt mysigt.
Mm.
Men jag känner nästan själv i många sammanhang att jag lite så här, ursäkta mig. På något vis är det som att så här, jag måste lite grann ändå urskuldra mig. Att jag inte liksom har lyckats lära henne att sova i egen säng och sådär.
Ja, det är ju himla
varför är det? Ja, men varför är det så provocerande och just det här med liksom rätt och fel sätt att sova i egen säng och sånt där?
Ja, nej, alltså, jag vet inte. Det är väl, jag tänker att det finns flera delar i det. För det är uppenbarligen någonting som många känner igen.
Mm.
Och man lyssnar jättemycket på i de här föräldragruppen. Man går i och gör andra. Oj, de ligger före. Det är som att man ligger före då om barnet sover i egen säng på något sätt. Men jag tänker, och jag själv, jag ammade länge och liksom... Folk kunde tycka liksom att jag var själv uppoffrande, men det passade mig. Men man fick verkligen försvara det.
Mm.
Jag tänker det är inget fel med metoder, men det är inte duktigare att följa någon metod. Utan jag tycker att det är ganska... liksom att man skulle vara slapp då för att man inte har orkat gå med barnet till sängen. Utan jag tycker snarare att det är så här, det är inte ett dugg slappt. Utan det är en utmaning att utgå från mina behov och mitt barns behov och hitta den här perfekta liksom, för oss. Det är inte alls slappt tycker jag, utan det handlar om att man är lyhörd och flexibel. Jag tycker snarare att de gångerna där jag ser att det blir problem, det är när man har fixa idéer om hur det ska vara. Och så kör man stenhårt på det. Och det blir så här, men vänta, hur länge har ni provat? Hur har det funkat? Nej, det har fortfarande inte funkat efter så här många veckor och månader. Då kanske vi ska vara lite mer pragmatiska. Då kanske vi ska ha en färdigbäddad liten madrass under eran säng. Eller att man får hjälpa till eftersom... Ja, det är kanske ett bättre alternativ än att man antingen blir arg eller faller till föga och intermittent då förstärker det vi pratade om tidigare, ett beteende på natten.
Ja, men verkligen. Och jag tror mycket hänger ihop med det här att trots att vi vet att alla bebisar är så olika så tänker vi på något vis att alla ska, och alla föräldrar också, men att de liksom alla ska ha samma förutsättningar från början.
Nej, men verkligen. Jag tycker föräldraskapet är ju liksom en skapelseprocess. Har du ett lugnt och glatt barn, då är du lugn. Har du ett gnälligt barn, då blir du lite mer irriterad. Har du ett ilsket eller argt barn, då blir du lite mer skrikig själv.
Alltså, men är det inte spännande där? För jag tycker ofta, jag tänkte på det väldigt nyligen, det här med att om man har ett lugnt barn, då får man höra det väldigt mycket från omgivningen. Så här, ja, men lugna föräldrar. Du är, så här, och du är så mycket lugnare än med andra barnet. Vårt andra barn var ju väldigt lugnt när hon var liten, medan vårt första hade kolik. Liksom, och så här. Och då tänkte jag på det. Liksom, egentligen kanske det är verkligen mycket mer. Sen förstår jag också att om man är väldigt stressad som förälder så kan det spilla över såklart på barnet. Men om man tänker liksom generellt så... Är det så bakvänt egentligen att vi håller på att förstärka det där? Vilket gör att man då, om man har ett liksom, barn som har svårt att lugna sig själv och sådär, kanske känner ännu mer att, herregud, bara jag blir mer lugn så liksom, skulle mitt eget barn vara lugnare.
Ja, precis. Med pistolen mot tinningen. Typ. Ja. Men det är ju inte så lätt att bli lugn av det. Nej. Nej, verkligen. Jag tänker, eftersom föräldrar känner sina barn bäst, är det inte alltid så himla hjälpsamt att ta emot. Nu säger jag det här igen då. Men råd, generella råd, absolut. Det kan man prova, men man behöver också prova sig fram, prova igen, göra om för att hitta vad som funkar för en. Får jag bara säga, jag kom på när vi pratade om en magisk knep.
Ja, oj. Jag kom nu kommer ett... det. Lyssna noga.
Ja. Det närmaste magiska knepet jag har, det är att prioritera och sova när barnet sover.
Ja, för det är den ju... där gamla klassiken.
Ja, men den gamla klassiken. Nej, men det är faktiskt det närmaste magiska knep jag kan komma på. För att det är ändå så att ekvationen går inte upp. Barn sover ju väldigt, väldigt mycket. Mm. Och vi... inklusive jag själv som förälder klagade på sömnbrist. Hur går det ihop? Det, det finns ju ändå, barn får sin sömn. Det ser bara annorlunda ut. Så att, försök att dra ner på kraven. Alltså, det här är också gamla saker. Men, och ta hjälp av nätverket. Dela upp liksom mellan er. Ha kanske en egen kväll eller en egen morgon. Eller, omprioritera helt enkelt, för det är en kort tid. Det är faktiskt en riktigt kort tid där jag håller på.
Så. Det är också skönt att höra ibland. När man är mitt i det så känns det ju...
långt.
Ja, men det känns som det ska hålla på för evigt. Ja. Men det blir ju bättre. Ja. Liksom. Ganska snabbt ändå.
Plus, för vissa och för andra inte. Det är så. Men jag tänker att i Sverige har vi ju en föräldraledighet som tillåter att vi är rätt trötta på dagtid. Det är ju faktiskt... Så vi har ju ur anknytningssynpunkt så har vi det bra förspänt. Så då, jag tänker som min gamla kollega Malin Bergström som också är barnpsykolog. Hon har ju lite provokativt sagt att det är bättre med halvtrötta föräldrar dygnet runt än att ha en utvilad förälder från klockan 8 till...
just
20.
Det.
Så att, ja. Men sen måste jag lägga in, för att när jag har jobbat med det här så har det varit... Det kan ju vara riktigt problematiskt om man till exempel har bipolaritet själv som förälder. Då är det jättekänsligt om man inte får sova. Då kan man gå in i ett maniskt skov, vilket kan bli riktigt skadligt och farligt. Liksom, både för förälder och för barn.
Precis.
Då kan man inte säga så här att det bara står ut. Utan då får man hitta andra lösningar. Förlossningsdepression likadant. Så att man får ju vara lite ödmjuk här.
Verkligen.
Så. Och det blir alltid svårt när man ska prata för många. Att det ser olika ut för olika personer såklart.
Ja, absolut. Mm. Ja, den sista, kanske den som många också funderar väldigt mycket på, är hur 17 får man en bebis och somna gott?
Ja.
Och här tänker jag att vi får prata om några olika åldrar, för det kan ju skilja väldigt mycket beroende på hur gammal bebisen är.
Precis.
Så om vi börjar med de här som är ganska små, alltså 6 till 10, 11, 12 månader.
Ja.
Hur kan en läggning gå till?
Ja, får jag bara säga att det här åldersspannet innehåller ju flera dramatiska utvecklingssprång för barn.
Ja, men berätta lite
ska jag säga
om
någonting om det? Ja, för det är ju så, när barn erövrar en ny förmåga, till exempel krypa, det vet väl alla att då, precis innan, så är de ju väldigt... Ja. Det är känsligt. Man är ofta lite mer gnällig, man sover lite dåligt, man kanske till och med äter lite dåligt. Det är som om de vet att snart kommer jag klara av någonting som kanske kommer öppna upp möjligheter och risker för mig på något sätt. Så i 6 månader tänker jag, för du sa 6 till 10 va? Eller 12 ja. Sa du?
Ja, ungefärligt. Ja.
Nej, men i 6 månader, där har vi det här stora relationssprånget, att man sätter sig själv i relation till andra. Att om föräldrar går bort så försvinner de. Mm. Alltså,
just det.
Och då får man liksom hjälpa dem också genom att inte överge dem där. Att tänka att när man hamnar i, det är ju ett sånt extremt liksom, utvecklingssprång. Mm. Likadant än vid 9 månaders, där ett jättestort språng, brukar ju barn normalt kunna förflytta sig lite mer. Och då är det ju också väldigt tydligt att just det, jag är separat från mina föräldrar.
Precis.
Och då kanske man också behöver vakna upp ofta, eftersom jag nu kan röra på mig. Är du där? Jag är ju själv på väg bort från dig, men är du där på något sätt?
Precis. Vi får ju sjukt mycket frågor om, ja men någonstans där, 7 till 10 månader. Just, alltså,
det händer.
Jag skulle säga att det är 60% av alla frågor. Både om sömn och annat, ja.
Jag förstår verkligen det, för det är så mycket som händer. Och jag tänker faktiskt återigen det här med timing. Alltså man kanske inte just då ska tänka att nu ska jag få till den här perfekta metoden för att få mitt barn att somna. Nej. För då kan man göra sig själv ganska besviken, tror jag.
Mm.
Utan då tänker jag mer så här, generellt försöka undvika jättestora förändringar under de här perioderna. Försök att vara, alltså, om man ska få ett barn att somna i den här åldern, men det är väl som alltid att man liksom är nära, om man tycker att det är okej och samsova, ligga bredvid är helt okej. Tycker man att man vill att barnet ska sova i egen säng, då kan man ändå liksom sitta med en hand på magen och pröva försiktigt lyfta bort den innan barnet somnar. Och,
just det.
Men att man är ändå där, för att ur anknytningssynpunkt så är det nästan, när barn vaknar så räcker att de hör att vi snarkar.
Just det. Sätt.
Vi behöver inte plocka upp dem eller göra speciellt mycket, utan det är bara en hand på, jag är här, du är trygg, du kan somna om liksom. Jag är inte uppäten av något lejon eller något. Ja.
När de kommer in sen då, blir så här 1-2 år.
Ja.
Ska börja stå upp och hålla på, snurra runt. Ja. Har du några bra råd där? Och vad händer där? Är det liksom några extra stökiga perioder utvecklingsmässigt? Eller det händer väl saker kanske?
Jag tänker att det händer hela tiden. Men det händer ju jättemycket. Alltså, de flesta börjar ju förskolan där.
Mm, just det.
Och är mycket mer självständiga. De börjar få lite språk. De kan kanske ändå utveckla lite vad de tycker, men ändå inte.
Mm.
Och vad händer med oss människor när vi är lite inne i förändringar eller där det är mycket som händer? Vi vill ju gärna få lite mer kontroll på läget. Det vill ju vi vuxna också. Här brukar man säga att barn börjar försöka behålla kontrollen just över den här separationen. För att somna är ju att separera från sina bästa personer. Liksom.
Just det.
Så det är att bli lämnad på förskolan, somna, det kanske... Ja, det är mycket som händer där, som sagt. Och då tänker jag, då kan man väl hjälpa dem att öka kontrollen, alltså gosedjur.
Just det.
Ja. Om man tycker att, ja men vi pratar om det här med en färdigbäddad madrass bredvid föräldrarnas säng. Det kanske är det bättre alternativet än att man går upp och svär och blir jättesur. Och lite hushåller med sin egen energi och ändå är, kanske inte krävs så mycket mer. Av en att dra fram den där på natten.
Ja, men sen då, om vi avslutar med de här lite större barnen. De har hunnit utveckla ett språk och en egen vilja dessutom. Är det någonting man ska tänka på då kring nattningen?
Ja, alltså jag tänker, det här är ju trots ålderns blomning. Mm. Det är ju hela, så att, det är ju ett avsnitt för sig, tänker jag.
Faktiskt.
Ja,
det får vi ta nästa
trots
gång.
Trots åldern, får vi ta nästa gång. Nej, men för det är ju en jätteutmanande period för alla föräldrar, såklart. Och vad är det barn kan kontrollera då? Jo, de kan kontrollera när de ska äta, när de ska sova. Kanske om de ska bajsa. Liksom.
Precis.
Och barn tar till det de kan på något sätt. Så det är generellt kring trotsåldern, tänker jag. Trotsålder handlar ju ofta om att man vill någonting, men man är inte riktigt klarare ännu.
Just det.
Alltså att beroende och oberoende på något sätt. Sådär. Så mycket sånt är ju på gång i den här åldern. Och man Ja, men man vänder liksom förälderns nej mot en själv på något sätt. Det är nästan automatiskt nej. Det kommer jag ihåg att så här, man kunde testa så här, vill du ha det här, vill du ha godis? Nej, nej, nej. Och så bara, va? Jo.
Ja, precis.
Så där. Nej, för det är
alltid
så
ett automatiskt nej först.
Ett automatiskt nej först. Mm. Nej, men sen så tänker jag när man blir lite äldre, runt 4, tänkte på just de här böckerna om Alfons till exempel, Monster under sängen. Mm. I 4-årsåldern så inser man ofta hur stor världen är och hur liten man själv är i världen. Ja. Och man förstår faror bättre. Oj, kan det hända den? Då kan det hända den. Alltså, det är oftast då man märker att monstren kommer. Så där kan ju rädslor börja påverka sömnen.
Just det.
Man kan få börja få mardrömmar och sådär. Då är det klart, man försöker bekräfta sitt barn och visa att man förstår och försöka lugna och sådär. Jag tänker att det är klart man ska undvika såna här skrämmande sagor och tv-program och sånt där innan lägger dags också. Mm. I den där åldern kan vara bra.
Ja, jag har ju själv brottats med Sommarskuggan hela sommaren.
Ja.
Det var liksom... Till slut så tillverkade vi sånt här sommarskuggsspray som vi sprayade hela sängen med innan läggningen.
Så då kan inte sommarskuggan komma till sängen?
Då gick det bra.
Ja,
och glömde vi det någon natt så väckte han mig typ vid 4.
Ja, men det är bra.
Ska vi gå upp och spraya lite?
Ja, men det är bra. De har ju fortfarande magiskt tänkande så att det funkar ju. Nej, men jag tänker även här som i alla de här sprången, försök att göra, läs gärna samma saga varje kväll, trygg rutin, liksom, det är lugnt, var lugn själv, för att i den här trotsiga perioden så är det ju det som är den största utmaningen på något sätt, att behålla sig lugn. Mm. För om man lyckas så kan det här vara en av de här väldigt mysiga stunderna ju, där det är förtroligt, det kanske är först nu som det kommer. Idag tog den min spade. Eller vad det är. Något som har blivit kanske jättestort. Precis. Som kanske kan förklara något kring barnet. Och varför barnet har varit som det har varit. Så att...
Någonting som vi får ganska mycket frågor om är det här också. När man då, nu tänker jag kanske på de lite mindre barnen. Man försöker natta och sen så kanske man lägger ner i sängen och barnet blir ledset.
Mm.
Hur ska man tänka som förälder när barnet skriker vid läggningen?
Ja. Ska man ta upp det, ska man inte ta upp det.
Precis.
Och här handlar det ju om att torka signaler. Är det liksom, är barnet ledset, hungrigt? Eller är det bara uttråkat, vill testa gränser? Där är vi återigen en Alfons bok ju.
Mm.
Eller hur? Det här är när Alfons pappa måste gå och hämta dricka, nallen.
Ja, somnar till slut.
Somnar till slut.
På vardagsrumsgolvet.
Alltså, se, det här är väldigt allmängiltigt. Det finns litteratur, både för barn, kring de här sakerna. Nej, men och då är det ju mer kanske så här, att fördröja, ta kontroll över läggningen via de här sakerna. Och det är ju normalt att testa gränser, såklart. Och då tänker jag så här, ja, man får försöka igen hålla gränser så att det inte förstörs, alltså, så gott det går på något sätt. Men är barnet ledset och hungrigt, det är klart att man ska plocka upp barnet. Eller kanske inte plocka upp, men lägg en hand på då. Så vi bara visa återigen att du är där. För vi ska inte aktivera. Det är inte jättevanligt, men det händer ju ändå att föräldrar kommer och beskriver att ja, men de är på leken med sina barn på natten och sådär.
Ja, precis.
För att det vill ju barnet och de är så pigga och sådär. Då är det klart att barnet kommer fortsätta med det. För det är ju superkul.
Mm.
Jag tänker, ja, ta det lugnt. tänd inte ljuset, utan nu är det liksom... Ja. Försök att vara lugn själv och försöka sprida det lugnet. För nästan alla barn gör ju motstånd för att lägga sig. Det är slutet på en rolig dag. Jag läste någonstans att 30-40% av barn, alltså som inte har någon diagnos eller något sånt där, utvecklar strategier för att skjuta upp sänggående.
Jaha.
Det är jättevanligt.
Precis. Och det, lite grann gör man ju det själv också. Jag har alltid en tanke om att jag ska gå och lägga mig 10:00. Det har jag aldrig lyckats med.
Nej, nej. Så att vi kan förstå det.
Ja.
Och så försöker man skjuta upp när man ska gå upp också, på morgonen. Ja. Nej, men du, där kan ju ha olika anledningar, olika åldrar. Om det först är kanske separationsångest, då kanske det är mer i 4-5-årsåldern i mardrömmar, spöken. Så att, ja, det är helt enkelt normalt också att barn håller på sig i perioder.
Ja, precis. Mm. När vi är inne lite på det här med metoder och sånt.
Mm.
Just det här med sömnmetoder får vi väldigt mycket frågor om. Och framförallt det man kallar för 5-minuters metoden. Vad tänker du kring den?
Alltså, Jag tänker att de allra flesta, alltså om man tänker att man har tagit till sig hur barns sömnmönster ser ut, man har anpassat sina krav, man har inte några allvarliga egna psykiatriska svårigheter, man har möjlighet till avlastning och man har ett nätverk som kan hjälpa en, då tänker jag att det är inte det man börjar med.
Nej.
Så om man har en jättebra rutin, allt det här vi har pratat om hittills, men om det är så, som jag sa tidigare, att man håller på att gå sönder. Man är kanske rädd för att... alltså man blir så arg femte gången man blir väckt så att man nästan slår sitt barn.
Just det.
Då kanske man behöver ha någonting att hålla sig till. Det är bättre än shaken baby, om man säger så. Men om man tittar rent... Det är ingenting som jag förespråkar för liksom gemene man. Absolut inte, eftersom det går... mot vad man tänker om anknytning.
Ju. Just det.
Men och när man tittar på studier kring det här, det har varit jättemycket motstridiga bevis. Ju. Flera studier har visat att barn lär sig somna själva snabbare och nattliga uppvaknande minskar. Så utifrån de här målen fungerar ju metoden då, enligt vissa studier. Då. Men då är det ju baserat på att föräldrar själva skattat att det är så här. Och man har inte haft någon kontrollgrupp, alltså en annan grupp med föräldrar som har gjort något annat som man har jämfört mot. Så det är väldigt subjektivt och väldigt personligt skattat. Så. Men sen så finns det andra studier som visar att längden på sömnen inte ökar och uppvaknande minskar inte. Däremot har man då sett i de studier att den här gruppen... Det här hade man en kontrollgrupp, det var en så kallad randomiserad kontrollerad studie. Då. Där hade man en kontrollgrupp som visade att de som fick 5-minutersmetoden hade mindre skrik och gråt än de som inte fick genomgå den. Men de vaknade lika ofta.
Just det.
Och då kan man ju tänka så här, aha, ska man tolka utebliven gråt då, som att barnet kan lugna sig själv eller att det bara gett upp? Det blir ju då en retorisk fråga.
Precis.
På något sätt. Och sen är det ju, tänker jag, det är ju svårt att kolla hur blir det här anknytningsmässigt på lång sikt. För man kan ju inte heller kolla upp liksom, 20-30 år senare, hur gick det för de här barnen.
Just det.
Det saknas ju tydlig forskning av de här långsiktiga konsekvenserna. Men jag har sett någon, så här, vad man kallar för longitudinell studie, 3-5 år senare. Så fanns det ingen skillnad på sömnlängd i den grupp som hade fått 5-minutersmetoden. Och inte. Då fanns inga skillnader i känslomässiga beteenden eller psykiskt mående. Så det var varken positivt eller negativt i den studien. Så det är så här, ja, alltså varken positivt eller negativt. Och många säger också, och just det, jag ska säga att en ytterligare studie som jag läste var från Kanada, att det var endast 14% som efter att de hade genomgått den här 5-minutersmetoden hade tyckt att barnen hade slutat väcka dem. Och 42% hade inte fått någon effekt alls.
Okay.
Och de flesta hade fått göra om det här om och om igen. Och det är väl också en sak med 5-minutersmetoden att, enligt min erfarenhet i alla fall, har man gjort det och sen kommer barnet in i en ny utvecklingsfas,
precis,
där det nya behov, då måste man börja om igen. Så det är ju väldigt mycket på barnets reaktioner bestämmer om det här passar. Är barnet ett lugnt barn som inte reagerar speciellt mycket, ja, och man själv är inte jätteförtvivlad när man gör det här och alla de här andra sakerna som jag sa i början, att man står inte ut och allt det andra alternativet skulle vara värre. Ja visst, då kanske man kan göra det då. Men inte som för gemene man, tänker jag. Inte något förstahandsalternativ, om man säger.
Bra. Har du någon sådär liksom vedertagen sömnmetod som du skulle rekommendera? Alltså för någon som vill ha något att hålla sig i liksom?
Det finns ju den här som kallas för gradvis utsläckning. De är ju liksom en variation på varandra. Det finns ju någon som heter TASS-metoden.
Just det, den har jag läst lite om, ja.
Här får jag nästan hänvisa just till min gamla kollega där, Malin Bergström. Hon har
just
skrivit
det.
En bok som heter Lyhört föräldraskap, tror jag. Hon går igenom flera av de metoderna också. Men de bygger ju på mycket samma principer. Ju. Och principerna är ju att barnet i sällskap av en förälder, föräldern ska ju inte lämna rummet liksom helst, utan i sådana fall gradvis förflytta sig ut ur rummet. Så, men att man ändå finns kvar. Att barnet, som jag sa, ska lära sig att få till den här vanan att slappna av själv. Så att det inte... i sådana fall kan man lägga en massa nappar i sängen som de själva kan stoppa in om det behövs. Eller Om man spelar samma musik varje kväll. Eller man sitter ändå kvar, tänker jag. Eller att man håller en hand och sen strax på ryggen eller på magen och strax innan barnet. Man märker att sådana tar man bort den så att de inte blir beroende av den där handen. Men ändå är man kvar så på något sätt. Så där, att man kan ju kanske sitta och läsa själv eller sitta och sticka eller vad man håller på med. Men att man ändå är i närheten.
Bra. Det där, mina kära poddlyssnare, var dagens sömntips i Rullavagnpodden. Stort tack, Hanna, för att du var här idag.
Tack.
Det var jättekul. Tack för att du har lyssnat. Och funderar du på en fråga kring sömn, skicka in den direkt till podd@rullavagn.nu. Då kan du också få svar från någon av våra experter här i podden. Jag tipsar också om att vi har en himla massa artiklar på rullavagn.nu om just sömn. Precis som vanligt är vi tillbaka nästa vecka. Avsnittet sponsrades av Bugaboo och SF Kids.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.